Välkommen till Sveriges första podcast om human design med Emelie Eriksson och gäster.
Hej allihopa och välkommen tillbaka. Idag så har vi med en gäst som egentligen inte är en gäst. Du är tillbaka för idag, Marlie. Välkommen.
Jag är tillbaka för idag. Nej, men så kul.
Jättekul.
Det var så länge sedan.
Och
det
jättelänge
känns jätteroligt att få vara här och gästa idag.
Ja, vi tar bort det där med gäst tycker jag. Du är här, nu är vi, kör vi tillbaka så som det ska vara.
Ja, så som det ska vara. Nej, men det känns jättefint faktiskt att vara här idag i det här spacet tillsammans.
Vad bra. Idag så ska vi prata om något som vi har varit på gång med superlänge. Mm. Vill du outa temat eller?
Verkligen. Nej, men vi ska prata om de olika energityperna, men utifrån skillnaderna hos de olika energityperna. För det är ju väldigt lätt att säga att så här, ja, men 70% är generatortyper, och så tänker man då att de här 70% ska vara exakt likadana, eller att projektorer är likadana, eller att manifestorer är likadana, men så är det ju inte, och att man även behöver, ja, men titta på detaljer, så som definition, energicenter, vad har man för kanaler, vad har man för profil, och så vidare, och så vidare. Det finns ju oerhört många aspekter att ta hänsyn till i en karta, och vi har väl upplevt båda två att det är många som kanske inte känner igen sig i den här generaliserade beskrivningen av energityper. Mm. Så det är bara, ja, men fint att lyfta att det finns många olika nyanser på saker och ting.
Ja, alltså jag skulle ju nästan vilja gå så långt som att säga att man kan egentligen bara säga att auran är likadan för alla i den energitypen. Ja. Alltså alla projektorer har en aura som är penetrerande som gör att ni kan se saker och ting väldigt enkelt. Mm. Manifestorer har en aura som är här för att ha en impact. Den kan vara svårläst utifrån. Mm. Generatorer har en aura som är här för att svara an på livet, som är inbjudande. Yes. Och reflektorer har den här auran som känns lite som att ta i vatten. Kan vara lite svår att få tag på. Mm. Och det är för att de bara ska liksom ta smakbitar av livet och inte fastna i någon annan energi än sin egen egentligen.
Ja. Vad fint.
Ja. Vilken ska vi börja med manifestorn eller? För det är ju den vi har pratat nästan mest om.
Ja.
Jag.
Ja, men det kan vi göra. Jag vill ju säga inledningsvis gällande manifestorn som då är en energityp som är här för att initiera, sätta igång saker, och det finns mycket som du sa, impact, påverkanskraft och liksom energi bakom att driva igenom det man känner sig dragen till. Men i det här också att man är så kraftfull och man liksom bara, ja, men nästan armbåga sig fram i livet, höll jag på att säga, så är det ju väldigt många som inte alls känner igen sig i den beskrivningen som en manifestor. Och här spelar det ju väldigt stor roll vad man har för auktoritet, skulle jag säga, vad man har för kanaler och vad de är kopplade till, för vilka center i ens karta. Och jag tänker att många som beskriver manifestorn ur ett liksom generaliserad synpunkt pratar om den emotionella manifestorn. Där det är mycket liksom, ja, men det är påverkanskraft framförallt i de två kanalerna, 22-12 och 36-35. Men också det här med att det kan gå väldigt mycket upp och ner, att det kan vara mycket liksom kraft bakom det som sägs och så vidare. Och det här är inte en beskrivning av alla manifestorer. Och jag kan ju säga genom att utgå från, ja, men både väldigt många klienter men också min dotter som är en manifestor med mjältauktoritet. Hon har inte alls den liksom, ja, men kraften eller samma, jag vill inte säga samma power, för det är klart som att hon skulle kunna ha det också, men det är inte på samma sätt som en emotionell manifestor. Det är liksom mer subtilt vad man har för en go eller utgångsläge.
Ja, men precis. Det är alltså en mildare version kan man kanske säga,
ja,
av manifestorn. Och det som är intressant med en mjält manifestor är att de har faktiskt inga manifesterande kanaler. De har, nej, bara projektorkanaler.
Ja.
Men ja, eftersom roten då är kopplad till halsen via mjälten, eller ja, man kan ha viljeshjärtat också kopplat via mjälten, ja, till halsen till exempel, så har de ändå tillgång till den här motorenergin, men den går inte direkt yes. till halsen, så att yes. det blir liksom en, ja, en mjukare variant av manifestorn, kan man säga.
Ja, och sen så tänker jag också vara manifestor och exempelvis inte ha definition i sitt identitetscenter gör också en väldigt stor skillnad i ja, men hur man möter saker, hur man tar sig an livet, vad man har för riktning och så vidare, som inte heller känns lika kraftfull.
Ja, och profilen också, tänker jag. För jag har ju ändå, alltså min dotter är, hon är både emotionell manifestor, hon har roten aktiverad, hon har G-centret aktiverat, så hon, ja, kan nog liksom upplevas ganska kraftfull i sin energi, men så är hon en 4-6a. Och 4-6or är ju väldigt hjärtliga, lite så här, bär hjärtat på ärmen nästan.
Ja.
Och väldigt så här mån om sina vänner, väldigt vänliga, i alla fall när de är i balans. Och har liksom en slags mildhet i det sociala också. Så länge de inte känner sig avvisade, för då kan de ju bli lite hårda. Men jag tänker den också är, spelar liksom jättestor roll, vilken profil man har som manifestor.
Ja, nej men verkligen. Och jag, och det intressanta är att du har en emotionell, hon också har roten, för min dotter har ju rot till mjälte och sen så har hon viljeshjärta till hals, och hon är också 4-6a. Och jag ser ju det här också, för jag har haft faktiskt en del manifestorklienter som är med mjälteauktoriteter just, och de känner inte alltid att de identifierar sig i det här, i kraften hela tiden. Sen skapar de ju en massa fantastiska saker och har massa liksom idéer och go, men det är inte på samma sätt. Och det är bara viktigt att veta att det här är ju som att lägga ett pussel, och alla bitar har sin plats för ditt personliga pussel. Så att det,
ja, och jag tänker också att det här som du säger, att ute på internet så verkar det nästan som att alla manifestorer ska vara superkändisar eller presidenter eller liksom världsledare, och deras impact ska liksom förändra världen ungefär. Men alltså, ja, alla manifestorer har en impact. Ja. Men det kan vara att ha en impact på sitt jobb, i sin närmsta grupp, i sin familj. Det behöver liksom inte, man behöver inte förstora upp det till att det ska bli någon slags kändiskap runt en manifestor.
Nej.
Utan den impacten som kanske kan verka liten kan också sprida sina ringar enormt mycket runt omkring. Fast man inte står på en scen eller ropar jättehögt eller har liksom den starkaste rösten i hela världen.
Ja, och där tänker jag också med ja, men, den här inre visdomen eller vad man nu har för profil till exempel. Om man delar med sig av någonting som manifesto som man själv då kanske tänker att men, det här är väl inget viktigt. Eller vadå, det där sa jag bara i förbifarten. Och precis som du säger, det här med ringa på vattnet som gör jättestor skillnad för människor. Och det här är ju återigen att lära känna sig utifrån sin energi och liksom förstå och ha tillit till vad som känns rätt för dig att gå emot. Så det här när man är då manifestor kanske och blir matad med att det måste vara så stort och kraftfullt och jag måste vara en person som står på alla scener överallt och liksom, känns det inte rätt så är det inte rätt. Utan precis. Att också så här, det kan ske i det lilla eller det stora, finns inte någonting som är rätt eller fel.
Känna efter själv.
Ja. Ja, men det är ju det, men det är ju det vi kommer tillbaka till. Och jag känner det med alla verktyg som finns. Eller alla coacher som finns. Alltså majoriteten av oss vill ha någon form av förändring. Men vi vill fortfarande att någon ska säga vad vi ska göra. Och det tar ju bort hela syftet med att lära känna sig själv.
Men jag tänker också det är ju perfekt möjlighet då att känna som manifestor eller de andra energityperna. Är det någonting som skrivs om den på internet som du inte känner igen dig i? Nej, men då litar du på dig själv.
Ja, verkligen. Precis så.
Precis.
Ja!
Ska vi hoppa till nästa typ eller?
Ja, vi hoppar till nästa. Ska vi prata om...
Ska vi köra reflektorn?
Vi kan köra reflektorn.
Ja. Jag tycker det är så kul här i Sverige, för det är så många reflektorer här.
Ja, det är faktiskt väldigt många. Jag har också haft en hel del.
Ja, jättekul. Det som jag tycker är så intressant med reflektorer är just det här att jag upplever auran som likadan hos alla reflektorer. Och resten är totalt unikt varenda gång.
Verkligen, verkligen. Nej, men det håller jag faktiskt med om. Och också titta på ja, men vilka center man har som mest aktiveringar till exempel hos en reflektor tycker jag också speglar jättemycket hur de är.
Mm. Och profilen.
Och profilen.
Profilen, ja, tycker jag också blir så tydlig hos reflektorer.
Hos en reflektor. Mm. Ja, för det är ju det enda egentligen som är stabilt.
Ja, och inkarnationskorset tycker jag också är liksom, även om deras inkarnationskors ligger i odefinierade center, så är det ändå liksom deras livstema. Och det kan också nästan bli ännu tydligare då i en reflektor, för det är inte så mycket annat som ligger och stör, skulle man
och
kunna
stör
säga.
Ja, nej, men precis. Om man leds mot det utan att kanske veta att det är dit jag är på väg. Ja. Ganska naturligt hos en reflektor. Och det är skithäftigt.
Mm.
Mm.
Sen tänker jag att hos reflektorer, om man ser på deras not-self-tema, alltså reflektorer som är i obalans, då kan jag ändå se en likhet hos många reflektorer. Alltså den här bitterheten över världen, eller alltså besvikelsen över att det inte är så som reflektorn ser att det skulle kunna ha varit. Då.
Mm. Ja.
Men reflektorer som är liksom i balans i sig själva, totalt olika från varandra.
Ja. Ja, det kan jag faktiskt hålla med om. Jag har haft några reflektorer som jag har coachat över tid, vilket är väldigt fint och tacksam att jag har fått möjligheten att göra det. Men just den där besvikelsen har ju en sån tendens att färga allt, att lägga ett filter över allting. Så precis som du säger, att är man då en reflektor är liksom, men, lite fast i det här not self-temat, då är det väldigt svårt att höja blicken och se någonting annat alls. Mm. Så jag fattar verkligen det du säger, Mats, att gud, det finns verkligen en likhet om man är där.
Ja, och det här tycker jag var roligt att läsa en gång, som Ra sa, att när han gjorde readingen på folk så sa han att jag kan beskriva exakt hur not self bilden av den här personen kommer att se ut.
Mm.
Men jag kan inte beskriva en person som lever i balans i sig själv.
Nej. För att de är i sitt egna.
Ja, och det är bara vi själva som kan hitta vad det är för någonting.
Ja, ja.
Alltså inte ens Ra kunde säga det eller beskriva det utifrån human design.
Nej, och jag älskar att du säger det, för det är det som är det fina med att det här ger en riktning. Sen måste du själv landa, förkroppsliga, integrera din sanning utifrån det här.
Ja, du måste ta över stafettpinnen själv.
Ja, och det är lite läskigt. Kanske många tycker.
Okay. Och jättekul.
Ja, tycker vi. Men jag är så här, ansvar. Många känner att det här kommer med ett ansvar. Och det är lite skrämmande.
Mm. Absolut. Okej, okay. Ska vi ta nästa?
Projektorn!
Projektorn, yes!
Känner jag och jublar. Vad har du rent spontant som du känner så här, gud, det här är viktigt att dela gällande projektorn och olikheter?
Ja, mycket skulle jag vilja säga. Var ska jag börja? En sak är energinivå.
Mm.
Extremt olikt från projektor till projektor. Mm. Som jag tänker handlar mycket om hur många aktiverade energicenter man har. Men alltså, jag har träffat också så många mentala projektorer som inte har liksom någon aktivering alls under halsen. Nej. Som ändå skuttar runt där som, liksom, som att de har nästan oändlig energi. Och har gjort det hela livet. För att man kan ju fort tänka då att åh nej, men de kommer gå på väggen. Det här är inte naturligt. Men jag tycker ändå liksom att det känns som att vissa har hittat ett sätt att låna energi utan att gå över sina egna gränser.
Mm. Faktiskt.
Så det här med att liksom, nej, projektorer har ingen energi och de ska bara sitta still och guida och inte göra någonting alls. Alltså det är så olika från projektor till projektor, tycker jag.
Nej, men det stämmer inte. Och det här upplever jag ju att men, många projektorer, ja, men det är bland det första man kommer i kontakt med som projektor. Du är inte här för att jobba. Du ska liksom, ja, men, guida och utifrån en plats av lugn och stillhet i princip. Och jag tycker också att det är inte så man mäter energi heller, skulle jag vilja säga. För att är man projektor och är sysselsatt med saker som man tycker är kul eller är passionerad kring, så finns det energi. Det är ju snarare att man pushar sig själv åt något håll som inte är rätt och man motarbetar sin energi konstant, som gör att man känner sig dränerad.
Ja, och sen också att man kanske fastnar för länge i doer eller producera modus som projektor, för att man inte förstår att man har den här gåvan att se i tillägg.
Mm.
Och sen tänker jag också att det här med att projektorer inte ser sig själva är, det är inte heller sant.
Nej.
Alltså det är jättemånga projektorer som verkligen ser sig själva.
Ja.
Men det är också många som jag ser har väldigt svårt att vända blicken inåt.
Ja, men det skulle jag ju också säga beror lite på ja, men kanske vad man har för kretsar. Vad fokus ligger också i ens karta. Alltså till exempel jag som bara har integration och individualitet. Jag älskar att titta på mig själv.
Mm.
Alltså det är mycket som utgår ifrån mig i hur jag ser saker, vad jag studerar, vad jag tycker är intressant. Så att för mig så stämmer det inte överhuvudtaget att jag så här bara tittar i det yttre och hämtar hem därifrån. Så att det är ju det här som ja men, är grunden av hela det här avsnittet egentligen. Att det finns så många aspekter som behöver komma samman.
Ja. Har du sett något speciellt hos projektorer som du vill lyfta eller alltså olikheter?
Men jag skulle väl, om vi skulle titta på ja, men energiprojektorn till exempel som har en motor definierad i sin karta. Alltså där kan jag tycka att det är intressant att jag upplever att många av dem har en större benägenhet att initiera.
Mm.
Att de vill liksom in i skapandet, att de vill pusha på någonting från en energi som, eller från en motor som finns, men som ändå inte, det är ju inte den sakrala energin. Det är fortfarande en energi som man behöver ha en medvetenhet kring. Och man behöver fortfarande följa projektorstrategin kring att vänta på inbjudan. Och där kan det kännas som att den här motorn liksom pushar på. Och där kan jag se med ja, men en del projektorer som jag coachar som kan känna att det är svårt att navigera i det där. Att bara, men va? Jag vill ju vara i go-mode.
Ja.
Och det är ju inte riktigt ja, men korrekt alla gånger när man ska utgå ifrån sin strategi. Och då blir det ju också den här att man pushar sig in i sammanhang där man inte är inbjuden.
Ja, jag tror att det är en jätteutmaning för en projektor att ha roten aktiverad.
Ja.
Mm.
Verkligen, och det har inte jag.
Men det kan vara en utmaning det år.
Ja, jag bara, vi kan prata om den odefinierade roten också. Nej, men absolut, alltså, det finns ju utmaningar med allt, alltså så här, för- och nackdelar med alla konstellationer. Men det är ju att vara nyfiken och lära känna hur det här kan se ut.
Ja, sen har jag tänkt på en sak som, det kan jag fråga dig om, som jag tycker är jätteintressant med er projektorer.
Mm.
Och det är jag då som är en generatortyp som är här för att svara an eller respondera. När jag pratar med andra generatorer eller manifesting generators så går ofta samtalet liksom, ja men det är fram och tillbaka. Man svarar an på varandra, kastar bollen liksom, bam, bam, bam.
Yes.
Så. Och så när jag möter olika projektorer, och det här gäller inte för alla projektorer.
Nej.
Men i vissa projektorer då så säger jag någonting, kastar bollen. Och då antingen så uppfattar inte projektorn att jag kastade bollen. Så han eller hon bara sitter där. För att alltså projektorn upplevde då inte att det var en inbjudan.
Nej.
Och så kanske jag känner då, herregud, här har jag suttit och vräkt ur mig och tömt min själ liksom. Och så kommer ingenting.
Kommer ingenting tillbaka.
Eller säg något.
Hallå! Men gud vad spännande, men då blir jag ju så här direkt, men är det en projektor som inte har definition i sin hals? Alltså då blir jag så här nyfiken på andra aspekter när man kanske känner att så här, nej men det här kanske inte var mitt tillfälle, eller har jag någonting att säga? Eller det finns en osäkerhet av någon annan anledning, mer än utöver att man är projektor, menar jag.
Ja, jag kan nog inte se att det är något sånt sammanhang. Det kan vara både definierade och odefinierade halsar och olika kretsar hit och dit, utan... Jag tycker det är jättefascinerande, för att du är verkligen inte så. Alltså,
nej.
Och Therese som du känner också, hon är inte så alls heller.
Nej.
Men så är det andra projektorer som är liksom verkligen alltså nästan mer projektiga på ett vis då. Och tycker att det är svårare att hänga med i det här generatoriska bollandet liksom.
Mm. Gud vad intressant. Jag blir så här, gud, nu blir jag tyst här för jag känner att jag vill reflektera kring det här. Men...
Ja, det är jättespännande. Eller det kan också vara så att jag då kastar bollen till dem. Och så tar de bollen och så blir de sittande i 1,5 timmar med den bollen och kastar den aldrig tillbaka.
Nej, men de är så glada för att du har sett dem och bjudit in. Så att det tar aldrig slut.
Aldrig slut.
Det är faktiskt en grej som jag upplever med många projektorer. Att ja, men i sessions till exempel, och när det ska vara ja, men så här, vi har en timma. Det är svårt att sluta prata.
Ja.
Eller att liksom avsluta.
Ja.
Upplever jag att många projektorer faktiskt har.
Ja.
Det är så här, det bara fortsätter och bara fortsätter. Och man bara, okej, men nu är det slut och vi hörs på mejlen och nu var det inget mer liksom. Och så kommer det något nytt. Och
ja,
så,
det är ja, verkligen. Men är det, tror du, bara för att man då känner sig inbjuden äntligen att få prata? Eller kan det också handla om det här med att inte känna vart gränsen går?
Jag skulle säga en kombination av båda faktiskt.
Ja.
Både att så här, gud vad härligt att få vara i ett space där jag får känna mig sedd. Och här vill jag vara, det kändes skönt, så här vill jag aldrig att det ska ta slut. Men också det här med gränser. För jag tänker att om man har levt som projektor i obalans mycket, då är man ju också van att ge sig in i saker som man kanske inte ska vara i alltid energimässigt. Så det är ju också en del av ens beteende, att inte kunna läsa av riktigt.
Ja, precis. Och när vi kommer in på det då med gränser och känna av energi hit och dit, så vill jag också slänga in det hos projektoret. Ja, kanske det vanligaste är att man har svårt att känna vart ens gränser går, men det är ju not self-beteendet. Det finns ju många projektorer också som kanske har fått lära sig det helt naturligt från de var små, att man tar hänsyn till hur mycket energi man har och man vilar när man behöver. För det har jag också mött projektorer som inte känner sig igen i det där, att de inte vet när man har använt upp sin energi. Min mamma till exempel, hon har alltid vilat på eftermiddagen.
Hon jobbar så lite, fint.
Hon har gjort det av sig själv liksom.
Ja, nej men sådär, så är det ju. Jag tänker, det är ju inte en regel att alla är i sitt not self team eller att man är i någon form av obalans. Så det är ju också att lita på det då, om man inte känner igen sig i saker och ting och bara, men gud, jag är ju skitbra på att förstå mig på min energi eller ta de här naturliga pauserna eller vad det nu än är som man känner att man behöver. Så att det, ja, nej men det ser jag, alltså jag tänker att det som jag upplever mest med projektorer som är svårast är att de inte ser sig själva och har svårt att veta vad det är de är här för att se. För att det är också en grej som projektor, att så här, okej, men du är här för att se, du är här för att guida energi, och så har man någon bild av vad det ska vara istället för att faktiskt utgå från vad man har en fallenhet för eller vad det är som känns lätt eller som du ser på ett sätt som ingen annan, utan man tror att det där ska vara något specifikt som är samma då för alla projektorer, och det är det ju inte.
Och jag tror också att många letar efter något som inte är naturligt. Man letar efter något utanför sig själv.
Utanför sig själv, ja.
Ja.
Det är väldigt intressant. Alltså jag upplever ju fortfarande i min coachning att projektorer är de som kommer till mig i alla fall, som är mest, men kanske vilsna i sin energi. För att de har levt så mycket i tron att vara en generator typ.
Ja, och inte förstå hur bra ni ser saker och ting.
Ja, och inte våga lita på det. För att det finns ju de också då som de vet vad de ser, men de tror inte att det är något så här speciellt, eller vad ska jag göra med det?
Ja, precis. Är det också för att det är så lätt, tror du?
Jag tror ju det, och utifrån mig själv också. Alltså om jag ser till vad jag gör nu i mitt företagande, så är ju det någonting som jag har gjort sedan jag var barn. Men det har jag har ju haft det med mig hela livet i allt jag har gjort, men jag har inte sett hur jag skulle kunna jobba med det. Det har ju absolut inte varit tydligt för mig.
Nej, och det där tror jag också att det ser man kanske inte förrän det händer av sig själv. Alltså man måste börja med att bara göra det som känns naturligt.
Precis.
Alltså veta om vad man kan och vad som är ens styrkor. Och så, det är i alla fall min erfarenhet, att saker och ting faller på plats lite mer av sig själv när man bara följer det.
Ja, och där har vi ju, jag tänker så här, tanken med de här energityperna och att man har sin strategi och sin auktoritet. Alltså börjar man i det som många kan tycka känns skittråkigt, att så här, men gud, det vill inte jag, jag vill titta på det här och variablerna och så här. Men om man börjar i det verkligen fundamentala i sin karta, så leder det ju en emot de här sakerna utan egentligen att behöva ha detaljinformation om varenda aspekt i varenda gate till exempel.
Absolut. Och jag tror också att vi kan inte föreställa oss exakt vad det är vi ska göra. Det Nej. Visar sig, alltså livet visar det för oss när vi vågar följa det som känns naturligt och sant.
Verkligen, och det här går också förbi vårt mind vill jag säga. För att det här går inte till 100% att intellektualisera.
Nej.
För det kommer till en viss nivå, när vi kan inte gå över det, vi kan inte förstå mer än det. Utan så här, nu får du känna dig fram utifrån det du har.
Varsågod.
Ja, japp. Varsågod. Det var så avslutar jag mina readings. Varsågod, ut och känn.
Ja, ska vi köra sista energitypen då? Ska vi slå ihop de generatorer och manifesting generators, eller vill du dela dem?
Nej, men vi kan väl prata generatortyper och så ser vi om vi sidetrackar. Jag är så här, jag vet inte vad som kommer till mig än här. Men det jag kan bara så här, det första jag kommer att tänka på med generatortyper är ju att, alltså när man tittar på olika kanaler i kartan, så kan man ju ha projicerade kanaler, alltså projektorkanaler, och att man kan ha generatorkanaler och man kan ha manifestorkanaler. Så att som generator så kan ju det här med vänta på inbjudan till exempel vara en stor del av ens design. Och det tycker jag är faktiskt alltså intressant när man tittar på kanalkonstellationer, just för att det adderar väldigt mycket i hur man, om man möter och interagerar med andra människor.
Verkligen. Och jag upplever också att det är så sjukt stor skillnad på om man har solarplexus eller sakral som inre auktoritet.
Ja, ja.
Alltså
ja,
enorm verkligen. Skillnad i, alltså om man är snabb eller långsam till exempel. Om man är impulsiv eller inte impulsiv. Och, det här, alltså, det här att manifesterande generatorer har så många hobbyer till exempel. Det är inte säkert att man har det, och jag upplever att de som har solarplexus som inre auktoritet är långsammare när det gäller att liksom hoppa mellan olika uppgifter och är kanske inte lika mycket sådär all over the place som en manager som har sakralen som inre auktoritet.
Ja, där går det väldigt fort. Också rastlöshetskänslan skulle jag säga är mer framstående när man har sakralen som auktoritet.
Ja, precis. Och så tänker jag också att de som är generatorer med sakral som inre auktoritet kan kanske lite oftare liksom känna igen sig i beskrivningen av en manifesting generator. För de också är lite snabbare. Och jag har också träffat många generatorer som har jättemånga hobbyer. Och liksom hoppa mellan olika saker som de tycker om att göra. Det är inte bara manifesting generators. Och det är inte alla manifesting generators heller som gör det.
De hoppar mellan saker, nej.
Nej.
Nej. Men återigen att så här, energitypen, så här, det är det första man kommer i kontakt med när man börjar liksom så här, åh, jag har en nyfikenhet kring min design. Men det är så mycket andra saker som spelar in. Och jag tycker ändå det är intressant med så här emotionell auktoritet också för generatortyper. För att jag möter inte så många som litar på att de får vara långsamma. Alltså de vet att de är det utan att ha koll på sin design eller liksom att man är emotionell auktoritet, men vågar inte vara långsamma.
Ja.
För att i det så kommer liksom momentum försvinna eller man går miste om någonting. Och det här är ju också någonting som vi matas med väldigt mycket utifrån av, återigen generaliserad skulle jag vilja säga, personlig utveckling och självutveckling och så vidare. Att man måste vara skitsnabb på att ta beslut, för att annars missar man saker och ting. Och man måste vara konsekvent. Det är också något som jag tycker är jätteintressant att titta på. Vilket i och för sig gäller de icke-energityperna. Men det här att saker måste göras innanför vissa ramar. Och så känner man då kanske som emotionell auktoritet att så här, men det här är inte jag. Jag är långsam, jag behöver ta tid på mig, jag behöver landa, men man vågar inte.
Verkligen. Och jag kan nästan bli så här stressad av, om man ska höra de här beskrivningarna av just manifesting generators då, att vi ska vara så himla multipassionerade och bara sluta göra det du håller på med om du tycker att det är tråkigt och hoppa över till nästa grej. Fast nej, jag tror nästan att vi hellre behöver tänka andra vägen. Att även om vi skulle vilja göra skitmycket och ha den här rastlösheten och motorn, så når vi mer tillfredshet och glädje av att bromsa upp lite. För att det är ju något av det som har lett till absolut mest frustration och stress för mig i mitt liv. Det är ju att jag har gått efter alla bollar. Så fort jag har haft lust på vad som helst så har jag bara gått efter det.
Mm.
Och inte liksom lärt mig att skilja. Vad är det som är min djupa längtan här? Eller vad är det som jag kommer att orka hålla på med över tid?
Mm.
Och inte bara kasta mig in på de här korta liksom energiboosterna som man kan få då och då som manifesting generator.
Verkligen, verkligen. Men, och det där är ju också... Vad är skillnaden på rastlöshet och veta att jag har använt min strategi och auktoritet?
Ja.
Det är ju verkligen det. För att när man tittar på en manifesting generator som då hoppar in och inte avslutar och det är 1000 olika projekt och det är massor med saker och jag vet inte vad jag vill göra eller vad det nu än kan vara. Det är ju för att man inte har checkat in med sig själv från början.
Mm. Verkligen. Jag tror att det där med att inte kunna avsluta saker och ting som manifesting generator i de flesta fall handlar om att man har gått in i det från fel plats
från
i sig själv.
Från början.
Ja.
Mm. Ja, men
upplever
verkligen.
Där, de sakerna som jag har sagt ja till som har varit sanna, ja men då har jag uthålligheten till att stå hela loppet ut liksom.
Ja. Ja, och sen så tänker jag också mycket, eller ser det att det här då med att ha 100 olika hobbies eller vara multipassionerad. Alltså det kan ju också betyda att det är men under samma område eller under samma paraply som jag brukar kalla det. Fast det kanske har flera ben.
Ja.
Att så här, okej, jag älskar personlig utveckling till exempel. Men så har det flera olika inriktningar i det. Det behöver inte vara vitt spridda saker hela tiden.
Nej, precis. Exakt.
Så det kan ju också vara ett sätt att få känna att man fortfarande får utvecklas och testa nytt och så vidare.
Mm. Ja, det håller jag med om.
Mm.
Det ser på mitt lilla företag.
Ja.
Spretar åt alla håll, håller jag på att säga.
Ja, men det är ju skitkul, för du har ju verkligen personlig utveckling, human design, det är liksom så här din bebis, håller jag på att säga. Men så finns det liksom så många ben i det som får växa fram och du responderar på någonting som så här, ah gud, det här kan ju få skapas. Och det är ju ett jättefint sätt för din energi att expandera och du kan få vara kreativ i det här.
Passar skitbra. Och det är verkligen så också nu att när jag provar något nytt innanför det här med human design så är det för att tiden är mogen. Det är inte så att nu ska jag sitta här och tänka ut vad ska bli nästa steg eller vad är strategiskt att göra efter det här. Utan det är verkligen bara vad känns kul att prova nu.
Mm. Och jag älskar.
Ja, och så är det kanske inte alla grejer som jag fortsätter att göra för evigt och alltid. Men, men det kändes rätt att prova ut det där och då. Och så
där
kanske...
Och då, ja.
När det är färdigt så kanske det är något annat som man ska pröva.
Ja, men också bara få känna friheten att få prova olika saker. För det är väl också det att det känns som att det är lite skuldbelagt. Liksom. Att så här, gud, nu kände jag mig klar här och så kan jag inte riktigt säga att jag var klar med det. För att nu har jag ju sagt att jag ska göra det här eller vad det nu kan vara. Så att så här, när det inte finns någon energi bakom det. Och det tänker jag ju också är skillnaden mellan då... en sakral auktoritet eller när man går upp i huvudet. Alltså ett mentalt fram och tillbaka vida och vända beslut finns ju oftast ingen energi bakom.
Nej.
Alltså man kan ju landa i någonting som gud, det här låter skitbra och jag har analyserat det här liksom i flera dygn, men det finns ingenting bakom det.
Nej, det är lite som så här.
Ja! Emelies suck som kom här nu. Utan...
Jag vill säga, det är bara kort liten så här energi och så bara dör det.
Mm. Ja. Nej, men alltså, att Emelie ska demonstrera det här i en podd där vi inte syns.
Dagens bästa. Freak to Genius-kanalen min.
Det var roligt. Jag bara, eller filma så här? Nej, det gör det inte.
Men du, jag kom på en sak till faktiskt.
Ja.
Och det är inte bara liksom någon av energityperna egentligen, utan för alla kan man säga när man tittar på en karta. Och det är det här med vad som är medvetet och omedvetet i kartan.
Mm. Mm.
Som ju också påverkar innanför energityperna enormt mycket.
Jättemycket.
Så jag är ju, på min personlighetssida så är jag en mental projektor. Och jag skulle säga att jag har ju absolut mest energi till mentala saker.
Ja.
Det är, alltså där har jag massa skaparenergi och doer-energi och producera-energi.
Mm.
Men jag är inte en person med mycket fysisk energi.
Nej.
Fast det är en manifesting generator.
Mm. Och det tycker jag är så magiskt att man kan undersöka sin design på det sättet via det här verktyget, att det är just ditt undermedvetna och det medvetna. För någonstans, det behövs ju ett samspel mellan de här två och en förståelse. Och oftast så kan ju de motarbeta varandra lite. För att man känner att så här, mentalt är jag den här personen. Och så har kroppen någon annan liksom, riktning.
Mm.
Så det är jätteintressant. Jag är ju reflektor undermedvetet.
Mm.
Och projektor medvetet. Och det är också väldigt, det har varit jätte... Ja, men fint och spännande att utforska liksom det här men kroppsliga egentligen.
Mm. Hur känner du det då?
Nej, men alltså jag är ju oerhört alltså känslig skulle jag ju säga framförallt, och det har jag ju alltid varit på en väldigt väldigt hög nivå, vad jag tar in och vad jag ser och vad jag känner i min kropp kring saker och ting och hur jag vet att saker är på ett visst sätt, och det här är ju, kommer ju från många aspekter i min karta, men jag skulle just det här reflektor skulle jag säga den här känsligheten och vad jag faktiskt behöver i att landa i saker och ting hos mig själv.
Och så för att inte förvirra er som lyssnar nu för mycket, du är ju den energitypen du är.
Ja.
Men man kan ju, så som nu Mali beskriver och jag beskriver, att man kan ändå liksom kanske få en ännu större förståelse av sig själv när man ser olikheterna på personlighetssidan jämfört med designsidan.
Verkligen.
Och Ra kallade ju faktiskt det här för a forced marriage mellan personlighet och design. Ja. Att vi är tvungna till att deala med båda sidorna i detta livet, även om de ibland kan upplevas som att de kraschar med varandra eller inte helt passar ihop. Liksom.
Ja, och jag tycker också att det är så intressant när man tittar på liksom tanke, känsla, resultat. Alltså när man tittar på hur vi rör oss och för oss som människor egentligen. Att så här, det som vi har i vårt yttre är det som speglar vår insida och vår kropp egentligen. Och om man då jobbar med det utifrån det undermedvetna i ens design, så finns ju så många värdefulla nycklar och kunskap i det också. Som faktiskt kan ändra ens resultat i ens liv.
Mm.
Så det, ja, nej, det är jättespännande. Det finns ju som sagt så mycket att undersöka och titta på. Och jag tänker också att med förståelse så kommer ju också tilliten och den här stillheten och lugnet. För att oro kommer ju oftast i att vi inte förstår saker och ting.
Ja, transformation är stilla på ett vis.
Mm. Mm. Verkligen.
Ja. Jag känner att jag har fått sagt det jag tänkte säga i alla fall. Sitter du kvar med någonting mer eller?
Nej. Nej, jag tror inte det. Nej.
Fan vad trevligt att ha dig tillbaka, Marli.
Ja, så fint att prata med dig. Jag, så här, det är så sjukt också, vi har ju verkligen inte pratat på den här tiden. Alltså vi har så här, textat lite och sådär, men vi har inte pratat på jättelänge.
Nej, kom snart tillbaka.
Ja, jag kommer snart tillbaka.
Härligt.
Ja!
Okej, puss och kram till alla er som har lyssnat.
Puss och kram, tack för att ni har lyssnat.